Tvångspodden. Nytt avsnitt, nya kunskaper och förhoppningsvis nya insikter. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver Tvångspodden, Familjebalans och Familjebalanspodden. Och du hittar mig på familjebalans.se. Gäst i det här avsnittet är Mimmi. Och vi pratar runt hennes OCD, när hon fick den och hur hon tänker kring att ha OCD. Och jag vill vara med och skrota skammen. Jag vill öka kunskapen och jag vill visa att det finns hopp och glädje om framtid, fast det känns för jäkligt emellanåt. Välkommen till Tvångspodden. Hej Mimmi.
Hej.
Välkommen till Tvångspodden.
Tack så mycket.
Det ska bli jättespännande att prata med dig. För vi kommer att prata lite om allt möjligt runt OCD och din OCD.
Först vill jag...
Det kommer bli jättespännande tycker jag. Först vill jag att du berättar lite kort om vem du är.
Yes, jag heter ju då Mimmi och jag är 25 år och bor i Luleå. Jag fick min OCD efter min förlossning.
Okej.
Okay. När Noel var cirka 4 månader och Noel är ju då min son. Så då började hela karusellen. Jag gjorde det.
Hur kan du nämna någonting om vad du märkte först? Hur förstod du att nu jädrar barten och annat? Hur såg det ut?
Alltså allting började med en panikångestattack. Och jag har ju aldrig haft det förut.
Nej.
Någonsin. Så jag satt och läste. Det var kväll, klockan var väl kanske 23. Jag satt och läste på internet på någon sån här mordutredning typ. Och sen så fick jag bara panik från ingenstans. Och det kändes som att jag höll på att tappa det fullständigt. Jag kunde inte andas. Jag fick en panikångestattack. Jag var tvungen att springa in på toan. Och ja, hela kroppen reagerar ju liksom när man får det. Så man får gå på toa, man får kräkas och man får... Ja, man tror att man håller på att dö helt enkelt.
Det var hela registret som drog igång på dig där.
Ja, men precis. Och så när jag aldrig någonsin hade upplevt det tidigare, så var det väldigt chockartat. Och jag hade ju... Alltså jag var så lycklig under första tiden som nybliven mamma. Så jag kunde ju liksom inte ens förstå vart det där kommer ifrån.
Nej.
Och sen så... Ja, men jag var ju som ur balans efter det. Dagarna efter, och jag försökte fundera ut varför det blev som det blev och varför jag reagerade så starkt. Ja, men det blev mycket ältande och grubblande. Och sen så... Så skulle jag skära i en gurka. Eller ja, men alltså jag skulle använda kniven helt enkelt.
Ja.
Och jag fick panik över det också.
Okej.
Så det var ju liksom där det började.
Du har jättetydliga liksom starttider om man säger.
Ja, gud ja. Det var väldigt traumatiskt. Just, ja men det är ju väldigt starka minnen. Sen när man lever i en sån där... Ja, men jag gick ju in i någon sån här ångest. Alltså jag gick ju bara runt med ångest hela tiden.
Okej.
Okay. Men just så här enstaka händelser kommer jag ihåg jättetydligt. Men just när man är i ångest så får man ju försämrat minne. Och hjärndimma. Och ja, men det är ju så mycket olika symptom på just ångest. Men vissa saker kommer jag ihåg.
Hur länge sedan är det här?
Det här är 2018 i september.
Så ditt barn är lite drygt 2 år nu?
Ja, 2 år och 4 månader är han. Snart.
Precis. Ja. Men berättade du för någon då när den här panikångestattacken, den första kom, berättade du det för någon?
Jag sa det till min sambo. Men jag försökte ju själv sopa under mattan liksom, och bara, men det var väl en engångsföreteelse. Liksom. Det är ingen fara. Och han försökte ju också lugna ner mig. Men alltså, jag blev ju aldrig detsamma efter det. Och jag gick ju runt och ältade och grubblade på det här hela tiden, alltså dygnets alla timmar i princip. Men sen så under den här tiden, någon gång de 2 första veckorna efter den här panikångestattacken, då kom ju alla de här tvångstankarna. Och det var ju inte bara knivar, utan det var ju, jag kunde inte byta blöja på mitt egna barn. Jag fick brutal ångest och sen så försökte jag reda ut i mitt huvud varför jag fick ångest. Och man ska ju, det här kände ju inte jag till då,
Nej.
men det är ju det man absolut inte ska göra. Man ska
Nej.
inte försöka hitta anledningar eller orsaker till varför man tänker som man tänker. Men i och med att det kom bara över en natt liksom, så jag hade ju inga verktyg, jag hade inga redskap.
Det
Hur skulle
tror
jag kunna
jag.
veta liksom?
Ja, jag tror inte särskilt många har det. För
Nej.
man vet ju inte liksom så mycket om OCD heller, det här alltså i den stora allmänheten. Inte hade jag hört talas om OCD heller innan det hamnade hos oss i vår familj. Så att det är ju inte så konstigt att man får fullständigt spel på de här tankarna från
Ja,
början.
nej. Så är det verkligen.
Men sen, hur hanterade du det? Sökte du hjälp eller liksom vad gjorde du?
Alltså, jag pratade med min mamma också ganska mycket under den här tiden. Så hon kände ju till hur jag mådde, men alltså hon var ju ett jättebra stöd utifrån hennes erfarenheter och det verktyg hon har fått. Hon gjorde ju sitt bästa. Men hon är ju också uppväxt i en familj där man kanske sopar sådana här saker under mattan och det liksom inte. Ja, men man tar som inte tag i det riktigt, utan, och jag tror inte hon heller förstod riktigt hur dåligt jag mådde.
Nej.
Men sen så en dag så sa jag till henne att det här går inte. Alltså, jag kommer inte klara av att leva om det ska vara så här.
Nej.
Och jag har ju alltid varit den människan som har jättestor livslust och ja, men jag har alltid haft så nära till lycka.
Ja.
Så det här var ju jättejobbigt och jag sa det till mamma och då skjutsade hon mig till vårdcentralen.
Okej.
Och då visade det sig att jag hade grav hypotyreos, alltså jag hade postpartum
Ah,
tyroiditet
just det.
som man kan få efter en förlossning då.
Mm.
Ja, man kan ju få det, men då heter det hypotyreos eller hypertyreos eller. Men just min var ju då låg ämnesomsättning.
Ja, men precis. Så det kan ju vara det som hade utlöst alltihopa egentligen.
Ja, det tror jag absolut att det var.
Ja, för det är ju ganska vanligt just när man har någon av de här sköldkörtelsjukdomarna att man har att man befinner sig i en svår depression och ibland alltså har den här livsledan att jag vet inte om jag orkar leva längre.
Ja, men
Faktiskt.
precis.
Så att det är ju så oerhört viktigt att få hjälp.
Ja, gud ja.
Men hur har hjälpen sett ut? Hur har de kunnat hjälpa dig? Har du fått medicin? Har du fått KBT? Eller hur har det sett ut för dig?
Alltså, i och med att det varit ett sånt traumatiskt insjuknande i både OCD och i självaste hypotyreosen så fick jag ju Levaxin direkt. Och de ville att jag skulle börja med antidepressiva. Det här var ju någonting som jag velade med ganska länge, just antidepressiva. Men till slut, så även fast jag började med Levaxin så kände jag att det här går inte. Alltså det går för långsamt. Så jag började med sertralin till slut.
Okej. Hur kände
Men
du
jag...
av den?
Åh gud, jag... I början så fick jag ju världens ångestpåslag.
Okej. Den ökade ångesten först alltså.
Ja, de 2 första veckorna var ju... Jag tror jag sprang till vårdcentralen varje dag i princip. Men sen så kände jag att det liksom började plana ut lite. Det
Okej.
liksom, den blev mindre påtaglig, just ångesten. Sen så tvångstankarna fanns ju med ändå, men man brydde sig inte om dem på samma sätt.
Nej. Precis. Och det läskiga, tänker jag, med OCD, det är ju faktiskt att vi har ju alla de här tankarna. Vi har ju
Ja,
såna
gud
här.
ja.
De svischar ju förbi liksom. Bara det att har jag inte OCD så tänker man, åh gud vilken knäpp tanke. Tjoff!
Ja,
Och så
gud ja.
passerar den. Eller jag ältar den kanske en stund och så går jag vidare. Men det gör jag ju inte när jag har OCD. Jag går ju fullständigt upp i de här tankarna.
Ja, det är helt, alltså vilka krafter det är i sinnet. Alltså man förstår som inte hur, alltså man bara fastnar där. Och det känns som att man är så här inkapslad i dem och man tar sig inte ur det.
Precis. Men vad hade du gjorde du tvångshandlingar eller hade du repetitiva ramsor i huvudet eller hur hanterade du det? För man gör ju ofta en tvångshandling på något vis för att dämpa den här tankarna. Hur gjorde du?
Alltså när jag fick, mina tvångshandlingar var ju inte så att jag gjorde någonting med händerna eller att jag så, utan det var ju mer i mitt huvud som jag liksom tröstade mig själv genom tröstetankar. Så direkt jag
Precis.
fick en jobbig tanke så tänkte jag, men gud nej, inte är det så. Och typ, ja men jag försökte överbevisa för mig själv att det är inte så.
Nej. Precis.
Och jag försökte tänka logiskt, men nu efter 2 års tid, liksom, det funkar inte att tänka logiskt. Det går inte.
Precis. Finns ingen logik med OCD.
Nej,
Det är ju så.
verkligen inte.
Nej. Men sen då hade du fått både Levaxin och Sertralin och började må lite bättre. Vad hände sen? Hur lång tid har du gått, tänker jag, nu? Från det att du, den här panikångestattacken och du kommer till vårdcentralen, du får medicin. Hur lång tidsrymd är det här?
Gud, vad kan det vara? 3 veckor kanske?
Ja, det är så pass fort alltså.
Ja, det gick fort. Nej, jag kände ju själv att det här livet går ju inte att leva.
Nej.
Och jag behövde verkligen få hjälp.
Men vad bra att du liksom bara yes, det här måste jag göra. Fast det var så jävla jobbigt. För jag misstänker ju att det var ju inte lätt att gå dit och berätta heller.
Nej. Gud, det var ju, jag pratade ju knappt om mina tvångstankar
Nej, det
i
är ju det
början,
också
utan
vanligt.
det var ju bara att ja, men jag la upp det på ett sånt sätt att jag tror att jag har fått en depression, jag har katastroftankar. Och sen så jag kommer ihåg något besök så frågade de, men vad är det för tankar du har? Och då sa jag bara, ja men att någonting hemskt ska hända och att jag ska ju illa mitt barn. Och så började de ifrågasätta om jag skulle kunna göra det. Och jag kommer ihåg att jag fick panik. Du vet, jag var ju i ett sånt dåligt skick både fysiskt och psykiskt i och med hypotyreosen. Så att jag visste ju inte. Det var ju därför jag sökte hjälp. Tänk om jag någon gång skulle göra det här. Och att få den frågan. Åh, nej, det var så jobbigt.
Men hade de kunskap om OCD? Eller var det?
Nej, det
Nej.
tyckte jag inte.
Nej.
Absolut inte.
Det är ju ett av
Jag
problemen,
tycker,
tycker jag.
ja, och jag tycker att primärvården, i alla fall här uppe, absolut inte besitter de kunskaperna när det
Nej.
kommer till OCD. Och att när man, jag tycker att när de märker att de har en patient som har tvångstankar, nu var ju inte jag speciellt ärlig om dem, men direkt de märker och ser det så tycker jag att de ska skicka remiss direkt till psykiatrin.
Ja, när man inte kan liksom hantera det, alltså inom primärvården då, så är det ju jätteviktigt att man alltid skickar vidare vilket ställe det än är det handlar om, tänker jag. Och
Ja, men precis.
psykiatrin, alltså det är ju, kunskapen är ju inte jättehög om man säger så, inom,
Nej.
det är inte särskilt många områden som kan någonting om OCD av de människorna som vi möter ute på vårdcentraler och kanske hos tandläkaren och allt möjligt sånt där. Vi behöver höja kunskapen.
Precis, verkligen. Men jag tror att det även är viktigt för oss som är patienter. Det felet jag gjorde var att jag kände en tabu. Jag skämde så himla mycket. Alltså jag var ju inte ärlig med mina symptom.
Nej.
Och jag gav ju kanske inte läkaren i sin tur en chans att hjälpa mig
Nej.
på det sättet som jag hade behövt.
Nej, det är ju helt sant. För det tror jag de flesta med OCD har väldigt svårt att berätta om, de här innersta tankarna som känns så märkliga och som man inte riktigt står för egentligen. Utan
Ja, men precis.
mörkertalet är ju enormt och det är ju jättesvårt då för en läkare också att förstå när man inte berättar. Det är
Ja,
ju
men
faktiskt en
precis.
svår uppgift, helt omöjlig egentligen. Så det kan vi väl skicka med till de som lyssnar, att berätta på riktigt när du söker hjälp.
Ja,
Att
gud ja.
verkligen
Absolut.
vara ärlig med vad som händer i en.
Ja. Kom ihåg att jag hade rädslan att jag skulle bli av med min son och att jag skulle spärras in och att jag skulle tappa vårdnaden. Och i och med att folk omkring mig kom med sådana kommentarer när jag verkligen berättade vad jag hade, hur jag mådde, ja, men jag fick en dum kommentar så någon gång av en närstående. Och det var därför jag väntade ytterligare en vecka med att söka hjälp.
Ja.
Och jag
Så.
tycker att det är så bra att den här podden finns.
Vad
För
bra.
då, jag menar, att man bara kan lära sig att det är okej och det är okej att prata om.
Ja.
Och man ska aldrig skämmas, utan man ska bara söka den hjälpen man behöver.
Jo, men det är ju så när det är något inom psykiatrin. Det skäms vi ju oftast väldigt mycket för, men vi skäms inte för att vi bryter ben eller får en hjärtinfarkt.
Nej,
Men alltså,
precis.
vi behöver se dem ganska lika, tycker jag, för att vi ska ge oss själva en chans att få vård också. Och
Ja,
inte
gud
bara
ja.
gömma oss.
Absolut. Så
Men
är det
tabun är
verkligen.
stor fortfarande och mörkertalet är säkert enormt, tänker jag.
Ja, tyvärr.
Jag satt och räknade lite igår på, vi är ju 7,8 miljarder, men ja, nu säger jag ju fel. Vi är 7,8 miljarder människor på jorden. Och OCD finns i alla länder, i alla vad heter det, yrkesgrupper, i alla samhällsskikt. Det är lika hos män och kvinnor. Och då tänkte jag 7,8 miljarder människor och så ska vi ta 3% av det. Och jag kom alltså
Ja.
till runt 230 miljoner i världen som har OCD.
Ja,
Jag vart
det är helt
nästan
sjukt.
svimfärdig hur många det är som har ett sånt stort lidande. Alltså bara i den gruppen OCD. Och
Det
så
är
har vi
helt
alla
galet.
anhöriga runt. Alltså det är
Ja.
massor med folk alltså.
Och man
Många,
känner
många.
ju sig så ensam.
Ah, och ändå är det så många.
Ja.
Och så känner vi oss helt separerade från resten av befolkningen runt oss liksom.
Precis.
För att vi känner oss så udda och så konstiga i de här tankarna.
Ja.
Men hur har du lyckats liksom, för jag får en stark känsla av att du har ju accepterat och kan ju då gå vidare. Hur har du lyckats med det? Eller är det en process, tycker du, hela tiden? Eller hur ser det ut för dig?
Ja, alltså min OCD kan man säga kommer i skov. Så att om jag är med om någonting eller vad ska man säga, ja, men om jag är med om stress eller om jag är trött eller om jag äter dåligt, eller då kommer den tillbaka om jag har sovit dåligt till exempel. Men så länge jag tar hand om mig själv och liksom så kan jag ändå hålla det på en bra nivå.
Okej.
Och jag kan hantera det.
Ja.
Ja, jag vet inte. Det är, vad ska jag säga, acceptansen har inte alltid funnits, utan mycket har ju varit att jag har tänkt att ja, men det har med sköldkörteln att göra, det här kommer gå över. Jag behöver inte, så länge jag äter rätt dos vaccin så kommer det försvinna. Och visst, absolut, det kan ha med hormoner att göra, men samtidigt så måste acceptansen finnas att man har det som man har det just nu. Och att man verkligen måste lära sig att hantera det och man måste få den hjälp man behöver. Både när det kommer till sköldkörteln och när det kommer till OCD.
Och jag tänker acceptans betyder ju inte att jag tycker om det, utan det är ju bara att ja, men det är så här
Precis.
och nu får jag göra det bästa av det, tänker jag.
Ja, men precis.
För acceptans är ju en viktig grundsten i de flesta sjukdomar och funktionsnedsättningar jag kan drabbas av.
Ja, gud ja. Så är
Men
det verkligen.
du pratar ju också där om att äta rätt och sömn och liksom de här basbehoven och sysselsättning och så där. Hur gör du för att ta hand om dig? Vi säger äta rätt. Hur tänker du där?
Från början så var det ju verkligen som att jag, hur ska man formulera sig? Ja, men det är ju ganska lätt att det också blir tvång. Att ja, men förstår du, att det tar över hela ens tänk, typ att ja, men jag ska gå och lägga mig prick klockan 10 och jag ska äta prick den tiden. Det kan bli lätt att det slår över liksom. Så att jag har det alltid i åtanke. Men alltså en timme dit och en timme hit, och man får ju inte glömma bort att leva emellanåt också.
Nej.
Och liksom kunna njuta av livet.
Tror du
Så
att
om
du
jag...
hade, jag tänker, tror du att du hade klarat dig bara av att göra liksom basen i mat och sömn och rörelse och sysselsättning och så? Hade du klarat att hantera din OCD med det utan medicin?
Ja, det tror jag.
Du tror det?
Ja. Jag har ju slutat med sertralinet
Okej.
2019, så jag är helt medicinfri nu.
Okej, vad bra.
Det är
Samtidigt.
jättebra.
Ja, samtidigt som det är väldigt bra för de som behöver det fortsättningsvis.
Ja, alltså verkligen. Jag ska inte... Jag kan säga att när jag mådde som sämst så var det min räddare att jag fick den medicinen, och det ska inte sopas under mattan, och det är ingen skam i det, utan det ska användas om det behövs, absolut.
Och det är ju så, jag kan ju faktiskt få prova och trappa ut sen. Och klarar jag mig utan så är det ju jättebra, men behöver jag det så ska jag ju äta det.
Absolut, så
Precis.
är det verkligen. Och nu när jag trappade ut det i vintras 2019, så jag har varit utan i drygt 8 månader.
Okej.
Men jag fick tillbaka ett skov nu i somras. Och det var ju fruktansvärt jobbigt. Och jag sökte ju hjälp direkt och tänkte att jag måste ha medicin igen. Det här går inte. Men, och de har skickat remiss till den här psykiatrin och så vidare. Men nu är det som att... Jag vet inte vad som har hänt, men det är som att jag bara... Jag har ju inte fått komma till den här psykiatrin än, utan jag väntar på en tid.
Okej.
Men det har liksom bara planat ut av sig själv. Det är ju klart att tvångstankarna finns och ångesten finns, men... Ja, men så länge jag har de här matvanorna, sömnen, motionen, så kan jag ändå hantera det.
Först ska jag fråga så här. Har du fått någon annan behandling än medicin? Typ KBT, alltså exponering och sådana saker. Någon?
Ja, det har jag fått.
Okej.
Absolut. Jag har gått i KBT hela våren, vilket har hjälpt jättemycket. Jag tror att just i våras var jag också i ett sånt stadium där jag intalade mig själv att det kommer gå över, så att jag kanske inte tog det på så stort allvar. Eller alltså, arbetet ligger ju mycket hos en själv. Det är ju
Ja,
lätt att man bara går dit för att gå dit och
men
tror att det kommer
precis.
lösa sig. Utan jag har ju gjort mycket. I och med att skovet kom tillbaka så insåg jag att jag verkligen måste acceptera att det är så här nu och att jag måste lära mig att hantera det själv. Så jag har börjat läsa jättemycket. Jag har börjat med ERP själv, alltså självmant, utan någon behandlare. Och liksom läst mycket och pratat med andra som har det. Ja.
Men hur klarar du att göra hela ERP själv? Har du stöd av din sambo eller din mamma eller liksom någon som du ändå kan liksom
Min
reflektera?
sambo är jättefin,
Ja.
verkligen. Jag
Så att
kom
du...
hem en dag så låg alla köksknivar på nattduksbordet.
Precis.
Och jag bara, vad är det här? Och han bara, ja men du ska sova så här i natt. Och jag tänkte bara, men hur ska det här gå? Och sen på morgonen så vaknade jag och så skulle jag gå och göra mig en smörgås och skära gurka. Och jag tänkte bara, men vart fasiken är knivarna? Så jag hade ju redan glömt dem.
Ja.
Vart de var liksom.
Precis. Visst är det häftigt att tänka att det är en snäll sambo som lägger alla knivarna på nattduksbordet. Men det är
Ja
ju
men.
precis så det är med ERP, att utsätta sig. Det är ju det här det handlar om.
Ja. Och det hjälper verkligen, kan jag säga. Det gör det. Men jag tänker just nu är ju ångesten i schack, liksom jag har den under kontroll. Men jag kan tänka mig att de som har, jag vet ju hur det känns att ha svår ångest. Och jag tror att i sådana fall så kanske man behöver en behandlare. Eller jag tycker kanske inte att man ska utsätta sig och göra det här självmant om man har så pass svåra symptom liksom av
Nej, och
OCD.
precis. Och jag tänker lite så här att starten är ju med KBT och ERP som det heter, och exponering och responsprevention. Starten behöver jag ju med en terapeut. Jag
Precis.
behöver ju en behandlare där jag får stöd och hjälp och vad ska jag göra och liksom den här kartläggningen och allt det här. Men när den behandlingen liksom är slut, då måste jag ju hålla det här själv. Och
Absolut, så är det.
gärna då tillsammans med sin man eller sambo eller fru eller mamma eller pappa eller vad det kan vara för någonting, eller kompis som jag kan få reflektera tillsammans med. För jag tror det är jätteviktigt.
Precis, absolut. Det är ju jätteviktigt att den man lever tillsammans med, eller de man lever tillsammans med, i alla fall om de är i vuxen ålder, liksom att de känner till det och att de inte dras med i hela den här trösteprocessen, kan man säga så.
Precis, det är ju tröstetankar och kontrollfrågor och allt det här. Att vi anhöriga behöver ju liksom sätta gränserna för det.
Ja, men
Det är ju så.
precis.
För det till att börja med så klarar ju inte personen som har OCD av att sätta de här gränserna själv. Och då måste ju vi göra det, vi som finns runt
Precis.
liksom. Och lägga
Så är
knivarna på nattduksbordet, det är ju faktiskt så.
Ja.
Precis. Jag vet, min
Så
son har
är
ju
det.
haft stora svårigheter med det där att duka bordet för oss. För han är ju jätterädd att det ska komma någon smitta på våra tallrikar och bestick och så där. Så han fick ju det när han gick i KBT. Han fick ju lägga allting på golvet först. Alla bestick på golvet. Sen fick han duka. Och inte ta det själv. För han tog ju alltid de där som han trodde var smutsigast till sig själv liksom. Och det hjälper ju att göra på det här sättet. Det är tufft så in i helskotta. Det ska vi inte sticka under stolen med. Men alltså, det är enda vägen. Det är ju
Så
det.
är det verkligen.
Jag
Men jag
måste
känner bara att
stå ut.
alla är så himla starka som har den här typen. Man vet ju verkligen när man själv har upplevt det, att det är så himla, ja men alltså hela nervsystemet, det känns som att hela nervsystemet har förändrats eller förändrats.
Ja, men exakt. Och att man, det är ju det enda personen tänker på periodvis. Så
Ja.
minnet blir ju också jättekonstigt. Jag hör ju inte vad folk säger, för jag kanske
Nej.
tvångar in i huvudet hela tiden. Och då kan man ju inte
Precis.
bli arg för att någon inte kommer ihåg, därför att man ser ju hur, när det har kopplat ner liksom. Jag kan ju se jättetydligt på min son, nu hör inte han vad jag säger, för nu tvångar han in i huvudet liksom. Och det måste vi komma ihåg, att då får vi liksom ta det igen när vi ser att nu är vi i kontakt igen.
Ja, men sådär. Precis.
Och den förståelsen måste vi ha, vi som finns runt omkring. Vi måste bry oss på rätt sätt runt våra ungar eller fru eller man eller vem det är som har OCD.
Men ser du, jag tänker så att alla det här är ju en ångestdiagnos.
Mm.
Men är inte det liksom så släktat med varandra, just ångesten, att man blir väldigt avskärmad typ från omgivningen? Och, man...
och de liksom... tangerar ju varann, de här olika ångestdiagnoserna liksom. OCD är väl att den går så upp i taket, brukar jag säga. Den liksom sticker ju och blir så svår. Och sen så faller den av liksom. Men generell ångest, om man har en sån diagnos, då ligger det ju där och skvalpar liksom hela tiden, mer eller mindre. Och det har jag ju säkert när jag har en svår OCD, så har jag ju också mycket ångest ofta. Men den har jag en känsla av att den går mer, när det kommer de här tvångstankarna, då går ju ångesten väldigt rakt upp. Och sen behöver jag stå ut för att få ner den liksom. Annars, jag tvångar ju då att ändra för att få ner ångesten. Mm. Men om jag då står ut och ligger med knivarna på nattduksbordet, så får jag ju en längre period där jag mår bättre än att jag tvångar med dig. För då går jag ju upp och ner hela tiden liksom i de här tvångerna och ångesten. Tycker du att jag säger rätt när jag säger så?
Ja, det tycker jag.
Att det är lite flummigt kanske det blir när jag ska förklara ibland. Men jag hoppas...
Jag förstår.
Man förstår.
Vi förstår.
Ja, men det är bra. Det är bra. Men du tycker ju att du har fått jättebra stöd av... Eller du får bra stöd av din sambo.
Ja, verkligen.
Det är ju jätteskönt. Men, och din mamma har ju ställt upp vad jag förstår.
Ja, verkligen, det har hon.
Och det är ju vi behöver ju finnas, vi som är anhöriga och inte har så här svårt. Vi behöver ju finnas för våra närstående. Eller ja, närstående blir det. Jag pratar utifrån kommunen, hur de benämner anhörig och närstående.
Ja.
Att där är den närstående den som har problematiken och jag är anhörig som är då förälder.
Okej.
Psykiatrin och vården säger ju lite tvärtom dem.
Ja.
Så att det blir lite förvirrat ibland när man benämner anhörig och närstående. Och det är lite komplicerat tycker jag, att man har olika benämningar. Fast det är kommun och landsting som ska liksom samarbeta.
Gud, jag har inte ens tänkt på det. Säger ju närstående till anhörig. Och jag tycker ju som att det är samma sak.
Ja, men det kanske blir någon gemensam benämning så småningom. För allt är ganska nytt fortfarande, tänker jag, runt OCD. Vi har en lång väg att vandra till att få upplysning om OCD och hur det är för den som har det, för anhöriga och syskon och allt det här.
Ja, gud, ja.
Jag tänker ju att vi ska avrunda.
Mm.
Men innan vi gör det så vill jag höra om det är något mer du vill lyfta och ta med som jag har glömt och att vi ska ha med i det här avsnittet. Har du någonting?
Ja, men just arvsanlaget. Liksom, att det,
ja, men precis.
Att det finns hos andra i släkten. Och det gör det ju i mitt fall.
Okej.
Okay. Det är ju bara att det inte har pratats om. Utan det har ju kommit fram när man själv har blivit sjuk i det.
Okej. Okay. Så du vet att det finns... Av tidigare generationer liksom hos dig.
Ja, precis.
Mm. Men du själv hade har aldrig haft några symptom under din uppväxt?
Ja, väldigt diffusa typ. Alltså jag har ju alltid varit rädd för mörker. Och jag har alltid behövt att min mamma ska följa ner mig i källaren, alltså när jag var liten, när jag skulle duscha och sådana saker. Men samtidigt så är det ju så himla svårt, för man kan ju tycka att det hör till barndomen. Men för mig så, jag har sovit jättedåligt i perioder och jag har, jättemörkrädd har jag varit hela mitt liv. Och sen så har jag ju haft... Alltså alla människor har ju konstiga tankar och Och så, jag kommer ihåg själv att jag har fått sådana tankar när jag varit liten, men jag har ju samtidigt inte brytt mig om dem, så jag tror
Nej.
inte att jag hade en utvecklad OCD
Nej.
då, utan jag tror att det har liksom brutits ut då på grund av hormonerna och sköldkörteln och allt vad det innebär. Men jag tror ändå att jag har haft en ökad sårbarhet för det i och
Precis.
med att det finns i släkten.
Absolut. Mycket, mycket troligt. För det finns ju ett arv. Så är det ju.
Ja, precis.
Sådär. Har du något mer som du vill tillägga här?
Ja, men just ältande och grubbel hör ju också in till OCD:n. Så det tycker jag är viktigt att man, ja, men att man går i KBT, att man får hjälp med det.
Precis, du
Tröst och
näm
tankar, ältande och
Ja.
ja.
Och du nämnde att du läste böcker. Vilka böcker är det som du har tyckt har varit bra för dig?
Det är, gud vad heter den? Ältande och grubblande.
Ja,
Och sen så är
det
det
är Olle
Olle.
Wahlström, va?
Precis. Och sen så har han gjort en bok som heter Tvångssyndrom. Som har då enkom med OCD att göra. Och den är kanonbra, verkligen. Den har jag hemma. Så den använder jag mig jättemycket av nu när jag inte har någon behandlare, så att säga. Jag är min egen.
Ja, men
Min
precis.
egna.
Exakt. Men jättebra. För det är så
Och
bra.
meditation måste jag
Okej.
tillägga.
Ja.
Super, superbra. I alla fall för mig. Det har funkat och funkar fortfarande.
Precis. Meditation, mat, alltså äta rätt kan vi ju säga, och mat äter vi väl allihopa, men alltså att äta bra, om man säger så.
Ja, men
Sömnen
precis.
och övriga basbehov då, som att röra på sig, ha en sysselsättning.
Precis. Och att man ska tillåta sig själv att släppa kontrollen och få njuta av livet. För det blir ju verkligen lätt att man, till och med i de goda stunderna, att man liksom skuldlägger sig själv och att man ska inte få må så pass bra. Men så är det inte. Utan man ska få njuta precis som alla andra. Och
För
det är
det kan man.
därifrån
Ja,
vi
men
får vår
precis.
energi.
Ja, och det tänker jag också, har jag märkt, att OCD kan vara att jag är rädd för att må bra.
Precis.
Jag får ett ångestpåslag av att må bra. Att det kan också liksom vara något som drar igång.
Precis. Det finns så mycket olika yttre faktorer som. Det är därför just den här tvångssyndromboken är så himla bra, för där han skriver det så tydligt och man. Ja, men den är bara så himla bra och man kommer förstå exakt vad det handlar om och varför man får tillbaka det och varför man triggas och ja, den är helt suverän.
Vad bra. Vad
Ja.
bra. En annan sak som jag kom på, men hur har din självkänsla och ditt självförtroende påverkats
Det
av
har ju varit i
OCD?
botten, verkligen. Jättedåligt självförtroende, jättedålig självkänsla och jag tror att i och med att jag har blivit så påverkad av OCD så ja, men när jag är inne i skoven så kommer en massa andra vad ska man säga, diagnoser, eller då får jag social ångest, jag får, ja, men alltså, man får så himla mycket på köpet alltså. Men när jag har börjat med ERP så man känner verkligen hur självkänslan och självförtroendet verkligen stiger och blir mycket bättre.
Skönt. Men då tänker jag att vi avrundar och kanske kommer du tillbaka någon annan gång.
Ja,
När
det hade varit
tiden har
jättekul.
gått och vi får se hur ser det ut lite längre fram, tänker jag.
Ja, gud vad spännande.
Så jag säger tusen tack, Mimi, för att du ville vara med.
Men tack själv och tack för att du har den här podden. Den är jätteviktig, verkligen.
Tack snälla. Ha det så
Ja.
bra så länge.
Ja, ha det bra.
Hej då. Har du någon i din familj som har OCD, alltså tvångssyndrom, eller kanske inte ens har fått en diagnos än. Men för dig så startar i oktober 2020 en anhörigklubb med namn OCD-hjälpen anhöriga. Det kommer att bli din kunskapsbank, din gemenskapskälla och det kommer att öka din trygghet som anhörig. Med andra ord så kommer du att känna dig säkrare på hur du ska hantera tvången. Du kommer inte att känna dig så ensam längre. Och resten så får du veta när du går till familjebalans.se och anmäler dig där på första sidan till vårt nyhetsbrev. Välkommen dit! Och kom ihåg att tillsammans så kan vi göra skillnad, så gå med i OCD-förbundet du med. Behövs ingen diagnos, det enda som behövs är att du vill vara med och stärka vårt förbund. Och det räcker jättelångt. Tack Anders för redigeringen, Petra Berggren för fotograferingen, Pelle Zetterberg för musiken. Tack och hej!